avsnittet så träffar Maria Prins, matentreprenören som tidigare var renodlad ekonom och har bytt nu sitt skrivbordsarbete mot mathantverk och startat ett fantastiskt korvföretag under parollen Ärlig Gourmetkorv. Samtalet med Viktor sker över en korvlunch mitt i vardagen en vecka före årets stora korv- och brödrunda i Sörmland och handlar bland annat om drivkrafter, digitalisering, karriärbyte, korvråvaror och hemkörning. Samtidigt så pågår ett krig i Europa och det ukrainska folkets lidanden är någonting som påverkar oss alla. Frankly Foods och köttbutiken Millet och Dahlén har planlagt en hjälpinsats som både kommer kunna bidra med pengar men även lyfta fram den ukrainska matkulturen. Avslutningsvis så handlar samtalet om framtidens korvråvara där Viktor och Maria tillsammans ska uppfinna en helt ny korv. Härlig lyssning.
Jag har just fått en korv med bröd till lunch.
Ja, vi hemma, inledde med det idag.
Precis, hemma hos Viktor Waldenström som driver företaget Frankly Foods. Vi har haft lite svårt att få till det här, men nu jäklar, nu kör vi samtalet. Vi är ju en vecka ungefär före den sörmländska stora korv- och bröd-happeningen. Och då känns det ju superkul att kunna besöka dig som är en ung rising star på korvhimlen. Ja. Det väljer jag att kalla dig nu.
Ja, men tack snälla. Ja. Vi ska försöka göra de fina orden rättvisa. Men det kan man väl säga att korv, det är liksom vårt... Ja.
Mm, du driver Frankly Foods.
Ja, helt korv enkelt. Är det vi gör.
Ja. Korv är det ni gör. Mm. Och berätta lite grann, hur kom du på tanken? Det sitter här en ung människa framför mig. Vad är det som gör att du, som har lite en annan bakgrund, ger dig in i livsmedelssektorn?
Ja, men precis. För där kan man väl säga liksom utgångspunkten. Frankly är ju snart inne på sitt andra år. Det blir i juni här, så firar vi.
Tufft.
Firar vi
startar precis i när pandemin också började.
Ja, verkligen. Mm. Det har ju verkligen varit en sån här faktor som man har behövt hantera löpande. Vi kan prata lite mer om sen också. Men det är verkligen så här utmärkande på ett sätt med mig. Jag har inte jobbat med korv hela livet utan tvärtom. Så att jag är ekonom i grund och botten och har jobbat med andra företagsprojekt inom så här, vad man kanske i vardagstal säger, liksom så här startup-sektorn eller liksom tech-sektorn. Men har alltid haft ett brinnande intresse för mat. När jag pluggade i Göteborg så jobbade jag i saluhallen i Göteborg i just en köttdisk där det var mycket kött men även skärk. Och det har väl i efterhand blivit väldigt tydligt att så här, hade jag inte haft den erfarenheten så hade det nog inte blivit korv. För att där hade jag ändå en tydlig koppling till alltså den här typen av produkter och att jag kanske ändå hade fått med mig lite både tankar och idéer och erfarenheter på hur det funkar och hur jag skulle kunna göra det annorlunda. Men sen så var det väl i princip en ganska lång föräldraledighet med mitt första barn. Mm. Jag var hemma i över ett år. Jag hade den möjligheten och fick då tid att tänka efter ordentligt vad jag ville göra efter det. Och dels tiden, men sen så använde jag väl lite av den föräldrapenningen till att
köpa
fjälster, känna att man ändå liksom har lite en så här, den här liksom, lite inkomst samtidigt som man kunde börja så här, kratta lite i manegen och så här, tog de här två timmars näparna som hon kunde ta ibland till att liksom, jobba lite och börja lite och så här. Så att det blev en ganska bra mjukstart så. Sen varför det blev just korv, alltså där är väl lite som med många saker, att så här, varför väljer man att intressera sig för saker eller varför nördar man ner sig i någonting?
Är du nörd?
Nej, jag kan inte säga att jag har varit det tidigare. Snarare liksom haft en så här fascination för alltså människor som har varit det. Och att det här är nog första gången jag verkligen alltså går ner i någonting så djupt och så helhjärtat. Alltså utifrån ett så här eget brinnande intresse.
Började du med liksom, du labbade hemma men du läste parallellt också?
Ja, alltså det började jag med att jag liksom skaffade böcker på ämnet, och det finns väl liksom ett par tre stycken som ja, men ändå är så här väldigt bra, både svenska böcker och även någon så här, ja, men engelsk bok. Och sen så när jag kände att så här, men nu börjar liksom informationen, känns liksom som att det börjar komma tillbaka liksom, och att så här, men nu sitter grunderna liksom. Så då gick jag en så här korvkurs. Men väldigt så, ja, ingen liksom lång utbildning så, utan att det bara var några timmar där man skulle göra korv och bara passa på att ställa jättemycket frågor, och bara insåg väl ganska snabbt att ja, men om man, ja, men korv är ju liksom inte raketforskning, och att så här, om man alltså respekterar de här alltså grundläggande principerna och verkligen satsar på kvalitet och alltså gör en korv så som du hade gjort den om du skulle göra den till din familj eller till liksom en högtidlig tillfälle, så blir det sjukt bra. Och att det var verkligen så här, ja, den insikten som gjorde att så här, men det här vill jag ändå prova och göra någonting av.
Men från det att man gör det hemma i sitt eget kök till att du nu faktiskt har startat ett korvföretag, då antar jag också att du hade nytta av din bakgrund som ekonom och tänka, hur fan ska du få det här på banan då, som ett levebröd?
Ja, ja, men helt klart. Så att det känner jag verkligen, att så här, de erfarenheterna av ja, men vad ska jag säga, alltså försäljning, marknadsföring, alltså kommersiell utveckling, men också produktutveckling har ju verkligen haft med mig. Och där är ju en sån här bärande princip just när man jobbar kanske med mer teknisk produktutveckling, att man ändå ska försöka testa sina idéer så snabbt som möjligt, för att man inte har någon aning om ens liksom föreställningar kring och hypoteser som man har byggt upp, om de faktiskt håller, utan att så här, istället för att gå och liksom vänta jättelänge och göra en så här perfekt plan, så här, ja, men sätt igång tidigt utifrån, ja, men ett ramverk, och sen så justerar man under tidens gång.
Och det gjorde du, kan man säga.
Ja, men det var alltså verkligen, alltså framförallt.
Du sköt lite från höften och sen.
Ja, och när jag liksom ändå kände att så här, ja, men nu, så här, visst, det finns jättemånga charkuterister och korvmakare som har, ja, men årtionden av erfarenhet och kan alltså hundratals, kanske tusentals recept, alltså utan till. Men i och med att jag gav mig bara 17 på att så här, göra den bästa korven och har verkligen började med färskkorv och bara så här, nu ska jag göra det här så bra jag bara kan. Och då inte bara på produktnivå, utan det jag ser som att göra det bra även på alltså företagsnivå.
Vad har du haft för läromästare kring själva hantverket?
Ja, men dels så är det ju, vi sitter ju här strax utanför Gnesta. Mm. Och här finns det en kille från, eller en äldre här från Uruguay, som heter Thomas Malmertoft. Och han har Gnesta charkskola. Så honom hade jag som en första läromästare. Mm. Eller läromästare, men ändå lite så här korvmentor. Och det behöver man. Och sen så har jag jobbat nära alltså Lasse Dahlén i Stallarholmen också. Som har hållit på.
Köttbutiken Millet och Dahlén. Ja,
exakt. Så att han har jag använt som bollplank. Och att vi har haft varandra som bollplank. Och att generellt så försöker jag dra nytta av. Och tror att man kan ha en väldig styrka i alltså den typen av nätverk, alltså just med de så här lokala hantverkarna eller mathantverkarna i samma skrå, och att man kan samarbeta med dem och att man tillsammans kan vara väldigt mycket starkare, snarare än att man ska se sig själva som konkurrenter nödvändigtvis. För speciellt då med korv, men alla produkter, alltså här, det går ju att göra på så många olika sätt, så att jämför man alltså mig och Lasse till exempel, så är det väldigt tydligt att ja, men det är ju en mångfald, och att jag gör saker som han inte gör och att han gör saker som jag inte gör.
Det har oändliga möjligheter.
Ja, verkligen, och att det är väl liksom ett så här generellt tankesätt, att man försöker se att så här, men det är liksom inte en fast kaka som man måste dela på, utan alltså så här, kakan kan bli större om man samarbetar och tittar åt ett annat håll. Men sen så måste jag också säga att alltså här, YouTube och Instagram minst lika mycket.
På det sättet så är du en korvhipster, kan man säga. Ja. Sitter hemma och så tittar du.
Ja, och att man bara så här, ja, men liksom Franklins egen Instagram, visst vi lägger ut mycket, men det är också lika mycket så här, vilka alltså följer alltså vi där och vad är det som är på gång och så här, vad får man för recept, och just att så här, där har man ju någonstans hela världens korv vid sina liksom fingerspetsar och att
Jag tycker att det är lite spännande liksom, hur du kom fram till... Vi ska prata mer om råvaror och vad du stoppar i korv och hur du ser på det. Men hur du kom fram till din affärsmodell som du har. Berätta, hur får man tag på den här korven och hur jobbar du med det? För det kan jag tänka mig att kanske är någonting som är viktigt för någon som är ekonom i botten. Att fundera på hur man ska få ut sin produkt.
Ja, så att, men det handlar nog lika mycket om att jag är ekonom, men som att jag också har jobbat med, ja, med startups. Så jag gick på Chalmers, någonting som heter entreprenörsskolan, och där man alltså jobbar alltså med mer så här, ja, men teknikbaserat entreprenörskap, och när man tittar på, ja, men vad kommer sen och sådär. Så för mig var det naturligt att titta, ja, men ändå några år framåt och verkligen tänka, ja, men ett korvföretag som startar 2020, alltså hur gör man det på bästa sätt om man liksom inte har någon historik eller upparbetade arbetsmetoder, utan så här, ja, börjar från början. Och där i mitt förra jobb då, så jobbade jag mycket mot e-handel och såg framväxandet av alltså bolag som verkligen jobbar direkt till slutkonsument. Och att det är kanske inte särskilt högteknologiskt i sig, men att det ändå handlar om att dra nytta av alltså så här, digitala kanaler och de verktygen som finns nu, och att man tack vare dem kan jobba på helt andra sätt.
Så hur går det till i Franklis fall?
Nej, men så då är det så här, ja, men e-handeln är en central del, och sociala medier också såklart, och att det handlar om att hålla en löpande konversation om det man gör med dels sina kunder men också potentiella kunder, och sen få in dem då till e-handeln där de då kan beställa direkt från mig. Jag tar in alltså en förbeställning egentligen, och sen så när alla beställningar har kommit in och man har kommit till den liksom produktions- eller beställningsdeadlinen liksom, då drar produktionen igång. Och då producerar jag precis de antalen kilo som har beställts. Och dels är det ju tacksamt för mig, för att jag vet vad jag behöver göra, och att ingen risk att jag sitter på massa lager som man sen måste rea ut eller som kan bli gammalt. Men jag tänker också att det i den modellen rimligtvis borde göra att man också minskar alltså mat- svinnet så länge
det är liksom print on demand fast med korv.
Ja, men exakt. Och så länge folk själva har alltså disciplinen att inte slänga mat, så skickar man ju bara hem det som faktiskt är beställt.
När vi pratade lite grann en gång tidigare så berättade du för mig att du hade en lite så där romantisk bild utav, eller en härlig bild utav den lokala charkuteristen som du kanske har stött på om du har varit på resor i södra Europa eller, eller någonstans. Och där så känns det som att du är på väg åt det hållet, och att du vill vara nära dina kunder.
Men
på
verkligen.
Ett modernt sätt.
Ja, och att det... för jag har själv bott i Frankrike i 3 år totalt. Först när jag var mindre med familjen, och sen flyttade till Paris själv, och sen så har jag också bott i Italien. Så där ser man ju liksom hur den, men inte bara köttkulturen men också matkulturen i stort, och hur liksom förankrad den är i det lokala och det småskaliga, och att varje liten by har sitt bageri och sin slaktare och att det är en helt annan närhet. Och just att man kan gå ner till en slaktare då och köpa alltså färsk korv som gjordes samma morgon eller kanske liksom, dagen innan på sin höjd. Och det är ju, som du säger, en romantisk bild men också en väldigt alltså härlig bild. Mm. Och att det ja, men vill jag alltså aktivt återskapa eller kanske till och med alltså förstärka tack vare ja, men de verktygen som man har idag.
Mm. Och det måste jag kan se på sociala medier och du visar och du pratar om att idag gör jag det och idag att man verkligen följer dig och i ditt arbete med korv.
Ja, ja. Och jag menar, för där visst, det är ju klart att det finns en alltså, ekonomisk rationalitet i att sälja direkt till slutkonsument och att det handlar om att ja, men dels behålla mer av marginalen men framförallt att alltså, kunden också kan få mer för pengarna direkt från mig som producent. Men sen också det här med att du just håller en löpande konversation om vad du gör och att istället för att ja, men så som det kanske funkar traditionellt, att du har liksom din förpackning som är ditt varumärke eller det som ska
eller
göra att folk väljer.
En certifiering av något särskilt slag eller en särskild märkning som ska förknippas med vissa kvaliteter.
Mm. Ja, men verkligen. Och att istället då alltså använda den här bredden av ja, men sociala medier och digitala verktyg för att kunna alltså, prata alltså ännu mer om produkterna och varför man gör saker och ting och hur man gör det. Det tycker jag känns som en väldigt spännande möjlighet för att just kunna etablera den typen av relation med kunderna. Och sen så är inte det nödvändigtvis, betyder inte det att man, alltså du kan ju vara väldigt duktig på det även om du säljer via traditionella kanaler, men i och med att man ändå har hela den kedjan själv så tycker jag att det blir alltså ännu mer naturligt.
För att du kommer närmare kunden.
Ja.
Jag kan föreställa mig också att, sådär, att om man har den typen av kommunikation kring sin produkt som man gör så kanske man också räknar med och gärna vill ha feedback från sina kunder. Att det här gillade vi eller det här gillade vi inte. Eller kan du, olika synpunkter. Alltså en dialog.
Mm. Ja men verkligen, dels det men också att du kan ju vara alltså, väldigt snabbfotad och det uppskattar jag och det utnyttjar jag alltså, till fullo. Alltså det här med när man ska ta fram en ny korv och jobba mycket med så här, månadens korv och gästspel och sånt där liksom. Ja, men, så här, i och med att jag har alltså, full kontroll över kanalerna så kan jag bara göra det jag vill göra eller vi kan göra det vi vill göra och att varje gång man har en ny korv så behöver man liksom inte börja med att försöka sälja in det till ett helt återförsäljarled. Jag tror att det lätt blir mer alltså storskaligt och det krävs en process och en viss liksom, ja, allting liksom för att jobba på det sättet.
Men du hade bestämt dig för det här och du hade bestämt dig för att du skulle hur du ville göra korven på ett ungefär och sen så började du att producera eller börja sälja och marknadsföra. Och sen så körde du hem. Du började med det, att du faktiskt körde hem korv själv till de som ville ha.
Ja, exakt. För det, om lite på det här vi sa, liksom att man ska testa sina idéer snabbt. Och det här med att ha en renodlad alltså korv i handel. Det var ju jätteosäkert till en början. Men hur ska det funka om man liksom har, ska folk köpa liksom salsiccia från en specifik hemsida och ja, hur ska det funka så här. Så att och då blir det ju så att så här, när man är i de här alltså första testfaserna då får man ju ha en så här enmansorkester och så är det ju mycket fortfarande men då är det ju ännu mer tydligt liksom och att man verkligen är inne i en sån här första fas av att alltså testa sina hypoteser och där är så här nej det är inte så här det kommer funka för alltid men just nu så ja, gör vi det här experimentet för att se om det kan funka överhuvudtaget. Och att man bara då liksom alltså betar av de här liksom bärande hypoteserna i sin modell. Och sen så när man har kommit över en viss fas, ja, men då kan man ju liksom outsource eller plocka in hjälp där. Men första halvåret då körde jag ju liksom leveranserna helt själv. Och där har ju också hänt lite med modellen, man har skruvat och sådär. Jag körde ju så här en gång i veckan först. Det var liksom just utifrån den här tanken som vi pratade om med det här liksom lokala slaktaren, och en gång i veckan då kommer det liksom färskorv. Så. Men där märkte jag att det blev väldigt mycket, ja, men åkande fram och tillbaka. Jag hade kanske inte tagit tillräckligt mycket höjd för, ja, men just det här att hitta alltså kundunderlaget och hur snabbt det går att verkligen bygga upp den, alltså kundbasen, och hur mycket det kostar om man bara inte ska göra det organiskt. Så då gick jag över till att det är så här, ja, men en gång i månaden så kommer den bästa korven i Stockholm och Sörmland hem. Så, att,
så man kan, dels så kan man beställa som privatperson, och dels så finns Frankly Foods korvar nu också på några ställen i Stockholm.
Ja. Mm.
Och även några ställen här lokalt. Vad är det för ställen i Stockholm man kan hitta dem?
Ja, men då är det är ju som årsskiftet. Så finns de på Urban Deli och på Rot.
Vilken Urban Deli är det?
Alla tre.
Alla tre.
Mm. Jag har haft mest kontakt med de i Sickla, men jag tror att de jobbar på att det ska finnas på alla. Och sen även Hammarströms Fisk i en delikatessbutik på Söder. Som drivs av Ullis och Pernilla, som trots sitt namn ändå har alltså mycket, mycket andra grejer också. Och har,
som är mer delikatessbetonade.
Ja, precis, precis. Och de var med tidigt. Så att där körde jag ett så här korvevent. Mm. När vi kanske hade varit, liksom, varit igång i 2 månader. Och sen dess har det varit ett jättebra bra samarbete. Men sen så också den lokala maten i Strängnäs finns också. Och det har ju också vuxit fram som, alltså tydligt, ja, men vad ska jag säga, inte ett komplement, för det är nog viktigare än så, men att det är en ja, men en lika viktig del i modellen också. Och att det här med att sälja direkt till konsument, och att man har vissa då kunder som älskar att få den här stora korvlådan direkt från oss, men det är ju också väldigt många som gillar att kunna gå ner till sin delikatessbutik och så,
ja,
köper
som inte
man
behöver förbestämma sig utan kan,
nej, men exakt,
handla
exakt
spontant.
Handla det man är sugen på för veckan. Och jag menar, alltså jag handlar ju själv mycket så också. Men där blir det ju också så tydligt att, alltså, har man utgångspunkten i, alltså, den här liksom direktrelationen till kunderna, och på sån här liksom fikonspråk, alltså är det man kallar en så här digital native, och att man verkligen, alltså, har det som en så här integrerad del i sitt arbetssätt, så upplever jag ändå att så här, ja, men det uppskattar ju återförsäljare också.
Mm. Mm.
För det är så här, ja, du bygger ju ett digitalt varumärke och pratar om produkterna på ett sätt som de också kan dra nytta av. Liksom.
Mm.
De vill ju inte bara ha en, ja, men så här, anonym salsiccia som inte säger någonting och som,
nej, de, vill
de måste göra allt arbetet med.
En människa som har en idé och som har ett hantverkskunnande.
Ja,
och,
ja.
Ja, för att kunna förmedla olika mervärden.
Ja, verkligen. Så att det är, men det är också så spännande just den här, alltså, företagsresan, att man börjar med en e-handel och sen så har det kommit in lite restaurangkunder, och det är ju,
ja, men det för mig in på, var görs korven? Nu sitter vi hemma hos dig här med äter korvlunch och barnen är här och sådär.
Mm.
Men var gör du korven?
Ja, men när jag gör korven, då är jag på Gripsholms värdshus.
Ja.
Och där hamnade jag, då, för där vi sitter nu så ligger ju Södertuna slott 5 minuter härifrån. Mm. Och när jag började så fick
samma
jag kontakt.
Ägare?
Ja, Fredrik Åström då. Och han blev väl ändå lite av en korvmecenat. Även om jag betalar hyra också. Men det känns som att han
gillar korv.
Han gillar korv, och han gillar väl också, ja, men, ja, företagande och att se att folk...
Han näsa för affärer.
Ja, och att folk vill göra lite grejer. Liksom, har viss driv. Liksom, så att...
Så du står ju där i källaren.
Ja, exakt. Så han uppmärksammade mig på då att det fanns ett, liksom, det här produktionsköket som det verkar som att väldigt många har en relation till, men jag hade inte det. Så det är så här, Svenska kocklandslaget hade det länge som sitt övningskök. Så där fick jag hyra in mig och ställde mig med min köttkvarn och min korvspruta. Och...
Du hade ju nära till människor som kunde provsmaka och vara... Du hade ju både kockar och restaurangpersonal som kunde...
Definitivt. Så att, en trappa upp där så har jag ju liksom en expertpanel som heter Duga. Så att jag är där och springer ibland med liksom
är de kritiska?
Korvprover. Inte tillräckligt ska jag säga.
Okay.
Tycker alltid att de säger alltid så här, oj du, det här var så gott och det här var så gott. Men så här, och så får jag liksom dra ur dem och säga, men vad tycker ni om så här? Sältan, ska det vara lite mer så här? Och så här ja.
Så därifrån utgår du
så därifrån utgår jag ifrån. Och det som ändå började som en väldigt bra lösning för att komma igång, alltså jag har ändå börjat uppskatta alltså mer och mer alla de här aspekterna av att kunna vara där. Och inte minst i att så här, jag menar, när man jobbar med en sån här grej och drar igång det alltså helt själv, att så här, ja men att ha den andra verksamheten som är i huset och med kockarna och serveringspersonalen, och att man faktiskt får ja men lite kollegor nästan i det, och det är ju bara på ett rent så här, ja, socialt plan, men det, nej, det är ganska viktigt också, viktigt. Det är liksom absolut lättare att så här, stå där i och göra sin korv i det som ibland blir så här 15 timmars dagar, och när man bara kan stå och snacka lite skit med någon i pauserna. Så. Men också då bara att ha, att man kan liksom dela på lite resurser och det här med att vi under pandemin då, när de var tvungna att hålla stängt under några månader där. Det var ju då jag började prata med två av kockarna där för att dra igång den här liksom foodtruck, alltså verksamheten.
Ja, det var ju jättesmart. Ni ställde upp värdshusets foodtruck och sen så kunde ni sälja direkt på till människan på gatan.
Ja, precis. Så att det gjorde vi ju första sommaren, ja men nu i somras, och kommer göra igen i år. Och där är ju så här, ja, hade man varit isolerad någonstans i sin egna lilla lokal så tror jag inte man hade stött på de möjligheterna på samma sätt. Så att nu, och nu börjar man väl kanske ändå se så här, att jag börjar ja men växa så pass mycket så att jag behöver tänka på och kanske ha en egen lokal och flytta och så där. Men jag ja, försöker. Ja. Det är ett svårt beslut. Det är så här, ja, dubbelt.
Frankly Foods har ju en liten byline, och det är ärlig gourmetkorv. Vad betyder det för dig?
Ja, men gourmetkorv, det säger väl sig ganska mycket av sig självt att det just är så här. Ja, men det är gourmetkorv. Det är alltså en korv där jag försöker göra alltså det mesta och det bästa av det formatet. Och att det är en korv som man äter, men kanske vid lite så här högtidliga tillfällen, och att det verkligen är så här korv som gastronomi snarare än någonting snabbt som man bara ska slänga i sig när man måste. Även om jag kan göra det också när man behöver. Men jag ändå liksom velat liksom göra en korv där man inte tar några genvägar och där allt verkligen är gjort på bästa möjliga sätt från början till slut. Och ärligheten, där kan man väl på ett sätt säga, men ärlighet, det ska man väl alltid sträva mot. Men anledningen till att jag ville lyfta det in i någon typ av liksom tagline är att jag hade väl själv lite den här bilden av korven, att man inte riktigt så här vet alltid vad det är i, och att många väljer att kanske blunda för tanken på vad det är i.
Att det är en anonym massa liksom.
Ja, men anonym massa, och att man någonstans liksom slänger ner i korven det som man liksom inte kan göra någonting annat av. Och jag menar, den farhågan hade jag också. Så jag kommer ihåg när jag satt under den här föräldraledigheten, så var det väl någon gång det krisade och vi sprang till Pressbyrån och köpte en vinkorv. Och jag vet att jag minns så tydligt att jag fick den känslan. Mm. Och som man alltså får när man är nybliven förälder, att man börjar kanske ifrågasätta
mer. Man vaknar mer upp.
Ja, men lite så. Man är så här, men just det, nu ska jag inte bara tänka på vad jag äter utan vad de äter. Och att den tanken slog mig att säga, men vad är det i den här produkten? Och det betyder inte nödvändigtvis att det var alltså en dålig produkt, men bara att, så här, att jag inte visste. Och att då ha ett tydligt fokus på på transparens och att det handlar lika mycket om att göra en riktigt bra produkt som att kommunicera att det är en bra produkt och att man, vad ska jag säga, du köper en god korv men att du också köper någonstans en försäkring på att det här är en korv som har gjorts på bästa möjliga sätt.
Så man ska lita både på innehållet och på företaget och ja, till slutligen på dig helt enkelt.
Ja, ja men exakt.
Och det stärker ju också den här bilden av den lokala charkuteristen på något sätt. För att när man har den här relationen, man har ett förtroende och så, så då är det inte så lätt att liksom komma dragande med något halvdant.
Nej.
Utan då, nej, då känner man att nu gör jag det här för mina kunder.
Ja, ja men verkligen. Och där är det också så här att ju mer jag har jobbat med korv och ju fler korvar jag har snurrat. Alltså här, man lär ju sig varje dag, alltså även om man är en av de här alltså charkuteristerna som har liksom flera decennier av erfarenhet och all recepten, så är du ju aldrig alltså fullärd. Så att du kan ju alltid alltså lära dig någonting nytt. Så. Men jag vet ju själv, alltså när man äter en korv och sen så får man någon bit av någonting som man så här, ah, men vad var det där för någonting? Alltså här, det är ju ingen trevlig känsla. Men jag menar, nu, alltså när jag jobbat med korv och liksom gjort liksom tusentals korvar, så fattar jag ju också att så här, men herregud, alltså även om man liksom tar en alltså fläsksida eller en fläskkarré och liksom gör en riktigt, riktigt bra korv på, så har den ju suttit på ett djur.
Mm.
Och att så här, ja, vi känner ju igenom dem och liksom putsar och rensar och sådär. Men det är ju såklart att det kan alltså vara en liten liksom broskbit som slinker med. Det är så här, vi försöker undvika det så mycket vi bara kan. Och försöker vara så noggranna vi bara kan. Men det är bara ett sånt exempel på, men när man alltså vet vad det är och var det kommer ifrån, så blir det helt plötsligt inte lika läskigt. Liksom.
Men du, om vi går tillbaka till råvaror. Vad behövs det för råvaror för att göra en riktigt bra korv? Och vad väljer du helst? Och vilka samarbetar du med?
Ja, men där skulle jag säga att mesta av all korv vi gör görs ju ändå på fläskkött. Och så är det ju med de flesta charkuterier överlag. Att just att så här, fläskkött är det som lämpar sig.
Och varför är det så? Berätta för alla som inte
vet. Ja, men det har ju vissa egenskaper. Alltså så här, dels att har du ju en alltså naturligt hög fetthalt. Alltså i väldigt många delar. Och det är ju det som ger smak men också saftighet. Men också att själva köttet i sig ja, men blir lite liksom mjällare och mörare. Men mörare är nog fel ord. Men liksom så här, ja, men lite saftigare, lite mjukare. Mm. Så är det ju. Alltså här, det är ett fantastiskt kött att jobba med. Och, men samtidigt så det går ju att göra korv på alla sorters kött. Men det ja, kräver lite mer.
Mm.
Och det blir lite annorlunda framförallt. Just fläskköttet har ju också, alltså just med fettet, alltså med alltså späck eller även på en fläsksida så har du ju ett väldigt hårt fett som smälter vid högre temperaturer, vilket gör att det är lättare att göra till exempel en bra färskkorv som alltså håller ihop liksom alla grejer för att det, den upplevs som stabilare. Lamm eller nöt, alltså även om du vill öka upp fetthalten så blir det väldigt lätt att du får det här liksom, detaljet som faktiskt smälter och rinner ut på ett annat sätt. Och då blir det en del av alltså den sortens korv.
Som märgest.
En märgest, precis. Det ska ju, så slänger du på en sån på grillen så du, så här, du behöver ju nästan en brandsläckare bredvid för att det läcker ner så mycket och slår upp lågor och så här. Och det är ju fantastiskt, tycker jag, när man har den typen av korv. Men just för en, ja, 70% av alla liksom grillkorvar eller korvar som man vill använda
innehåller nästan bara fläsk.
Ja.
Vi pratade om det med alternativa alternativa köttslag, hur man kunde liksom öka ja, graden av hållbarhet helt enkelt. Och vad vi bör äta mer utav och vilka råvaror som inte är så himla bra för vårt klimat och sådär. Då pratade vi om vilt som en ganska outnyttjad resurs.
Ja, men det ska jag säga. Vi har precis kört nu i februari, så körde vi en sån här temamånad på just det här vildsvin. Utifrån ja, men en känsla av att så, men det måste vi äta mer av, just för att dels är väldigt, väldigt gott, men också är ju ett sanslöst hållbart kött att äta, eftersom det inte, ja, men dels att det faktiskt springer runt i våra skogar och finns där, men också faktiskt liksom skapar en hel del problem för bönder och ja, andra, och att det faktiskt är en kostnad för ja, matproduktionen om de ja, ju fler som springer runt. Så det gjorde vi. Så vi körde en vildsvinskorv. Och den gjorde vi tillsammans då med Södertuna slott. Så att jag var där och hade korvworkshop med kockarna där. Och sen så hade de den på menyn eller har på menyn. Och sen så sålde jag den då via min e-handel. Och så gjorde jag också en vildsvinsburgare. Hör och häpna. En icke-korv gjorde jag. Men det är liksom undantaget som bekräftar regeln.
Någonting som inte var i Fjällster.
Exakt.
Helt enkelt.
Men det som är lite intressant är då att i hela det arbetet när vi skulle hitta vildsvinskött, så visade det sig att vildsvinstammen just i Sörmland i år är mindre än vad den har varit alltså tidigare år. Så att vi fick ändå kämpa lite med att faktiskt få
tag. Fram.
Ja. Och fick dra i väldigt många trådar. Så det är inte heller så att det liksom verkligen finns ett stort överflöd eller att den försörjningskedjan funkar på ett bra sätt. Och där håller det på att hända mycket, och att Jordbruksverket tittar på hur det ska bli enklare. Men där finns det fortfarande en hel del att göra, tror jag.
Nu är det gjort stammen som har tagit över.
Verkligen. Så att nästa gång vi gör en sån grej så är det gjort korv som gäller. Och där har vi börjat med lite lufttorkat nu, och göra lite så här lufttorkade, alltså ölkorvar.
Ja, spännande.
Ja, och där går jag liksom och har tankarna på just en alltså lufttorkad chorizo som är ja, men kanske så här 50% gjort. Mm. Tror jag skulle kunna bli fantastiskt.
Mm. Vad spännande. Jaha. Vi pratade lite om det här med favoritråvaror. Mm. Vad är det för någonting som du tänker att det här är min bästa råvara i samband med ditt korvhantverk?
Ja, men alltså där får man väl ändå säga med liksom köttslag, om man bara tänker på det här liksom, ja, att göra en riktigt alltså god korv som ska vara liksom salt och fet och saftig och ändå lagom köttig, då är det så här, ja, men fläsk är det som det är mest tacksamt att jobba med. Men sen så också är ju ändå att så här, jämfört med typ nötkött, så är ju faktiskt just så här den ekologiska hållbarheten eller liksom påverkan av en gris sägs ju ändå vara bra mycket lägre. Men det är också så här, ja, kanske får tillfälle att komma tillbaka till, men det är så här, ja, just den aspekten av att jobba med kött och liksom hur det faktiskt påverkar och vad det har för liksom avtryck liksom, både på planeten men också när det kommer till djurvälfärd och vad behöver en gris för att vara glad och vad ska en kossa ha för att vara glad. Alltså den,
mer, helt enkelt mer kött på, eller mer korv på vilt,
ja,
är liksom en.
Ja.
Men du pratade om det här med hur viktigt är fjällstret?
Ja, men det är jätteviktigt. Vi jobbar ju bara med alltså här, liksom, naturtarm eller riktig tarm. och där är jag väldigt svag för lammtarm. Det just när det är en så här liksom färskkorv eller ja men även alltså värmebehandlad korv, alltså just den här liksom spröda och mjälla lammtarmen blir
hur är den i storlek så att säga jämfört med svintarmen, alltså kroktarmen?
Nej, men den är ju helt klart alltså smalare.
Aha.
Så den brukar man säga kommer i liksom allt ifrån liksom 20 millimeter upp till 28 8 kan den väl vara. Men ofta så ligger den någonstans däremellan. Så då får man den här liksom långsmala, mer klassiska vinkorven. Men det är också det man gör merguez på, det gör man chipolata på, man kan göra ja, allt möjligt. Mm. Och det är jag väldigt svag för. Den är lite dyrare och den är lite svårare att jobba med, men slutresultatet blir också väldigt, väldigt bra. Mm. Jag har hört någon liksom, korvmakare säga att så här, nej, men jag jobbar liksom aldrig med lammtarm. Det pallar inte jag. Det blir lite prinskorvar till jul kanske för de som ber
snällt. För att det är pilligt att hålla på med, eller?
Pilligt, ja. Mm. Ja, men det är som sagt,
och lite dyrare.
Dyrt och pilligt. Och framför allt också så här, när det är ett hantverk och att varje korv alltså då snurras för hand, så är det ju så här, ja, men ju smalare korv desto mer måste ju snurras per kilo. Mm. Så att så här, alltså jag menar, om man står och gör falukorv och gör såna här liksom, ja, men halv kilos ringar, det är så här, ja, men det går ganska fort, men att stå och liksom jobba med de här små liksom prinskorvarna eller smala liksom grillkorvarna.
Själva formningen av korven är ju också ett hantverk.
Ja, ja, men det är ju det. Det är det. Men samtidigt så tycker jag om det så mycket själv, så jag kan inte låta bli. Och att så här,
det finns en naturlig liksom, tänker du någonsin på liksom hur du ska, om du vill att ditt företag ska växa, hur tänker du då med hantverksaspekten? Jag säger inte att det måste det, men jag undrar hur du tänker.
Nej, men där tycker jag väl viktigast är det, men att vikten av hantverk för att bibehålla alltså en kvalitet, och att kvalitetstänket och att alltså principerna för alltså en riktigt bra korv, att det är det som är det viktiga. Och att vi väljer ju till exempel att jobba mycket med alltså hela kryddor som vi maler nära in på tillverkningen, för att jag tycker att så här, ja, men det ger en så mycket bättre smak. Alltså som en salsiccia till exempel, som inte har så många beståndsdelar egentligen. Det är liksom svartpeppar och fänkål har vi i den som vi gör och säljer mest av. Ja, men då blir ju de få grejerna man har i sjukt viktiga. Och har man då vi jobbar då liksom med ekologisk svartpeppar och ekologisk fänkål, och har man då de här hela fröna som man alltså maler nära in på, och att du får den här liksom goda smaken av den kryddan in i köttet, ja, men det är ju det som är det viktiga. Och att den genvägen kommer jag ju aldrig alltså rationalisera. Mm. Eller jag kommer aldrig ta den genvägen eller rationalisera.
Men det kanske inte blir du som snurrar alla korvar i Franklis framtid.
Nej, det får man väl se. Mm. Men där, det har jag också som sagt, alltså jag gillar ju att samarbeta med så många jag bara kan, och vi har ju pratat om de här liksom läromästarna eller branschkollegorna som jag jobbat tillsammans med, och det tycker jag är skitkul. Och att snarare kunna liksom samarbeta med andra som är duktiga. Och där får man väl se var det landar. På ett sätt så är det ju väldigt svårt att tänka mig att, ja, men vad ska jag säga, ja, men att jag, alltså, för det blir en övermöjlighet. Jag kommer inte kunna snurra varenda korv framöver, för att det finns så mycket annat att göra. Och att nu har jag fått lite hjälp i produktionen av en kille som är superduktig och verkligen så här gör att vi får en helt annan alltså utväxling på de timmarna jag jobbar där. Men ja, men det här med att så här, med det vi gör som korvföretag, det är ju liksom att så här, ta ansvar för produkten och hur den har tillverkats. Och det har väl varit en liksom mental resa för mig också, att inse att det är det som är det viktiga. Och att, ja, men det finns nästan ett mått av så här självupptagenhet. Du vet, när man är en så här ensam hantverkare och så tänker man att så här, ja, men värdet ligger i att jag har gjort det här. Mm. Bara, nej, så är det inte. Så här, det kanske känns så för dig, men liksom, överdriv inte din egen betydelse. Alltså, vad är det som är det viktiga för den här liksom slutkonsumenten? Och jag menar, en stor del av det jobbet jag gör är ju liksom verkligen att så här, ja, men hitta bra köttråvara, etablera nya kontakter med uppfödare. Och det vill jag ju verkligen inte tappa heller. Alltså jag har ju liksom lättare att lämna in korven till exempel på rökning till någon som jag vet är skitduktig på det. Så här, hej, kan du röka den här korven 3 timmar på Expon? Det ska ha gjort så här och så här och så här. Och att man då är duktig på att ha den kvalitetskontrollen. Det, alltså så här, det är mycket lättare att göra. Snarare än att liksom outsourca den här liksom kontakten med en viss, alltså djuruppfödare, eller lägga ut det. För det är ju så här, ja.
Ja, men det förstår jag att det är viktigt. Det liksom ligger i ärlighetskonceptet.
Ja.
Att ha de nära relationerna.
Mm.
Hemma här i din familj, vad äter ungarna helst då för korv?
Ja, men överlag så måste jag ändå säga att...
Äter ni mycket korv för
det första? Gör vi absolut. Mm. Absolut. Min 3-åring sa ju idag när vi så här tog fram de här vinkorvarna som jag gjort tillsammans med Lasse faktiskt förra sommaren. Så här, åh, jag har längtat efter korv.
Tänk så att de behöver längta efter det.
Ja, men det är
så. Då äter ni inte det är, så ofta.
Nej, det är lite så här skomakarens barn kanske ibland. Nej, men så det, de är liksom uppvuxna på det. Och just den här liksom brattwursten som ändå är väldigt smakrik för att vara en brattwurst. Den har 5-6 olika kryddor och det är liksom ingefära och det är muskot och mejram och vitlök och så här. Men ingen av dem sticker ut så jättetydligt, utan det blir bara en sån här liksom välkomponerad liten mild smaksymfoni där liksom sakerna går in och förstärker och liksom, ja, så här. En väldigt trevlig liksom
mild den gillar form.
Ja, den är aldrig särskilt mycket kvar av när man steker upp några sådana paket.
Men jag märker i ditt utbud sådär att det är inte direkt liksom grynkorv och förnyelse av grynkorv och isterband i första hand som inspirerar dig, utan det är de sydeuropeiska länderna som du har tagit mycket inspiration av, där du både har bott och erfarenhet utav.
Ja, och där kan jag väl i och för sig känna att det är lite som en sån här liksom blank fläck, alltså på min karta, men där det också är nästan alla länder har ju sin korvkultur, och från liksom Östeuropa och västerut så finns det alltid en korv i matkulturen, oavsett om det då är en salsiccia eller en merguez eller en banger eller vad det nu är. Så att det,
och i Sverige så har vi våra...
Ja, exakt.
Falukorven.
Och att där blir det ju så här, ja, men som sagt, jag bodde i Frankrike med familjen och har varit mycket i så här Frankrike och Italien och är ju en del av den här liksom generationen som har varit ute och liksom rest mycket, och det har snarare varit, det kommer säkert få skämmas över i efterhand, men att man liksom har varit mer i typ sydamerikanska länder än vad man har varit i kanske så här Finland och Norge och sånt där. Och så vet jag inte riktigt hur väl det kommer åldras om några år, men det är tydligt att så här, ja, men om jag startar ett korvföretag och gör som jag vill och liksom följer mina intressen och dit så här, mina tankar vandrar, så är det så uppenbart att det är där man landar. Det är det jag...
Det är din referensbotten.
Ja,
liksom.
Ja. Men att jag också, så här, det är väl också en del i det hela, alltså det här med att att jag också tycker att det är väldigt kul att om man gör korv i Mariefred på alltså svenska råvaror, förutom då vissa kryddor där det inte går, men att just så här hitta den här liksom inspirationen runt om i hela världen, och sen så franklifierar man den och gör det på alltså våra premisser och våra villkor, att det känns som ett väldigt roligt sätt att arbeta på. Och sen så tror jag väl också att så här, jag kommer nog komma till en punkt där jag verkligen vill liksom grotta ner mig alltså i den här liksom svenska korvkulturen.
Det blir Frankly 2.0.
Ja, men också så här, där handlar väl också lite om vad man kan alltså göra ett bidrag och vara så här, Alltså hur man kan men både sticka ut med vad man känner att man kan göra liksom bra själv och bättre själv. Mm. Och jag menar, det finns ju så alltså fruktansvärt många duktiga liksom korvhantverkare runt om i Sverige. Och att om jag då tänker på till exempel att så här, ja, göra ett isterband, så kan jag väl bara känna att så här, men vad ska jag göra det för? Alltså så här, nej, men du vet, så här, för ja, att det finns så många andra som så här, gör det, ja, men alltså det väldigt som, bra. Det men som, att jag känner tydligt till exempel att så här, ja, men en bra merguez, så, här, ja. Så som liksom, jag tycker att den ska vara, ja. Så här, det är svårt att hitta.
Mm. Men du, då tycker jag vi ska gå in på en framtidskorv här nu. Mm. Mm. Om vi skulle göra en korv tillsammans, vad skulle vi stoppa i den då?
Ja, men där
ja,
är
vi ska tänka nu här. Vi ska vara lite... Ja, det ska vara lite nyhet, det ska vara lite innovation, det ska vara lite hållbarhet, det ska vara smakrikhet. Mm. Vad ska vi satsa på då, Viktor?
Ja, men nu vet jag redan att du har ju tillgång till lite tuppkött.
Ja, ja. Ja, skönt att du säger det.
Ja, men grejen är att, och det har vi ju pratat om tidigare, men det är ju verkligen ett sånt här kött som ja, men checkar alltså alla boxar någonstans. Så att där det verkligen är en så här outnyttjad köttråvara. Där det egentligen är alltså helt vanvettigt alltså vad som sker med liksom, väldigt många av liksom, de alltså, tupparna som föds upp i Sverige. Då, liksom. Och att det finns en jättepotential. Och
det tycker jag helt enkelt att vi ska göra, och vi ska göra det snarast möjligt. Ja. Jag har ett litet lager här som vi kan laborera med.
Mm. Ja.
Och så får vi ha dina kockarna där på värdshuset som smak.
Mm. Har du några tankar på liksom hur man skulle vilja smaksätta den korven?
Ja, alltså jag har ju kokat ganska mycket, smakat ganska mycket tupp nu. Sedan jag blev med höns och tupp. Och ja, det finns jättemånga olika vägar att gå där, tycker jag. Det finns ju lite traditionella vägar där man liksom plockar upp lite traditionella smakkombinationer med, ja, som du har varit inne på, med coq au vin och rött vin och lök och rökta delar och sådär. Och jag tänker också kanske... För det första så måste man komplettera med fett. Men jag tänker lite grann vår.
Mm.
Jag tänker lite grann vår och det gröna, första gröna som kommer ute.
Mm.
Vad det nu kan vara för örter. Och jag tänker liksom ramslök och tänker liksom vår kycklings touch, om just du förstår det, vad jag menar. Mm. Liksom, för att det här är ju annars ett väldigt...
Lite citronskal kan man säga. Ja.
Varför inte? Vi har något där, känner jag. Mm. Jag tycker helt vi får klart. Jobba på det.
Ja, vi får sätta lite fart så kanske den kan bli klarlagen till påsk.
Det får vi satsa på. Mm. Men du, så här en vecka före korv och bröd festivalen eller korv- och brödrundan som vi har i år i Sörmland. Det blir alltså en, man kan kryssa sig fram mellan mathantverk på temat korv och bröd i Sörmland. Vad kommer Frankly Foods att göra då?
Mm, men dels så står vi ute i Stallholmen. Mm. Så det blir en liten samling där av några producenter. Mm. Så att det blir en liten mini-festival där ändå liksom. Och vi håller oss ganska klassiskt. Vi bakar ett eget korvbröd.
Och hur är det korvbrödet?
Ja, men det här ska jag faktiskt säga. Alltså just det här liksom perfekta korvbrödet.
Det har inte du hittat än?
Nej, eller det är också en så här strävan. Det känns som att vi har gjort det alltså bra. Men just så här, den bilden jag har i mitt huvud på hur det skulle kunna bli alltså helt perfekt. Och att du vill liksom att det ska vara ganska milt och inte ta över. För det är liksom korven och tillbehören som är grejen. Mm. Men det får inte bara bli för slätstrukt och tråkigt, så lite smak. Mm. Vill man ha, det ska vara sjukt fluffigt. Men jag tänker om man ändå har liksom ett bröd som är riktigt bra, så kan du också liksom få ha lite skorpa. Och just så här att du, ja. Och att det är liksom lättätet. För där blir också så här korv med bröd. Alltså det är ju också så här mat på språng någonstans.
Mm.
Alltså jag menar visst, vi gör ju mycket som är så här tänkt att vara, alltså korv på en tallrik, och det ska kunna vara som hela rätter och så där liksom. Men just det liksom, korv med bröd. Alltså det är ju funktion.
Mm.
Att du ska kunna liksom äta den.
Och det vet jag tycker tricket är, utmaningen är att få till en textur och få till i munnen lite olika typer av textur.
Mm.
Korven är ju som regel liksom mjuk, och även om den kan vara bitig och tuggig så är den ändå mjuk. Sådär.
Mm. Mm.
Och sen så kan man ha lite krispiga tillbehör. Men det här med att kombinera liksom ett fluff med någonting som faktiskt också har lite krisp.
Ja.
Det tycker jag är utmaningen för ett bra korvbröd.
Ja, verkligen. Och inte heller för mycket. För det har vi labbat när vi har kört så här liksom surdegsbaguetter. Och det liksom blir för mycket surdeg.
Mm.
Och man bara känner att, så här, liksom att käkarna är liksom helt möra efteråt. För att brödet så här, ja, men ett jättebra bröd, men inte...
Då går liksom korven pulveriseras innan man får
i sig
hela anrättningen.
Exakt. Så att, men vi kommer ändå så här, göra allt vi kan för att göra det liksom perfekta korvbrödet. Och sen så har vi surkål som vi alltså värmer med, tror jag, lite kummin kommer vi nog göra. Och eventuellt lite så här varmrökt sidfläsk. Jag tycker det är trevligt att liksom mjuka upp det där kålen lite.
Favoritråvaror.
Ja, och sen har vi en rostad lökmajo. Där vi har liksom gjort en tolkning då på rostad lök. Och eftersom man liksom får krispet och lite fräschör från alltså surkålen, så har vi istället valt att göra den här, liksom, ja, men, den här lökemulsionen med bara så här supermycket så här sötma från löken. Och där den är liksom uppsyrad med lite äppelcidervinäger. Och där är då liksom sotad gul lök och konfiterad schalottenlök.
Mm.
Så att det liksom smakar så sjukt mycket mer lök än vad rostad lök brukar göra.
Det låter jättegott.
Så det kör vi på.
Mm. Det låter jättegott.
Mm. Det är en sån här klassiker liksom. Som, ja.
Mm. Mm. Ja, klassiker fast ändå med en twist.
Jaha.
Mm. Ja. Så det är något vi kan rekommendera för er alla, att ni ger er ut här nu på lördag den 12 och kryssar runt. Man går ut på matkluster.se och sen ser man hela mångfalden utav mathantverkare som man kan besöka.
Mm,
alla gör sin egen tolkning på det här kända temat.
Och där är just det så här, korvbröd verkligen uppmuntrar folk att resa runt och upptäcka sörmländska mathantverkare, men också de olika delarna av Sörmland. Och att det passar ju perfekt att det är just en runda, för att man kan beta av några stopp på vägen.
Ja, precis. Och jag menar, man kan inte bara äta på plats. Man kan såklart köpa med sig också.
Mm. Så vi kommer ju såklart servera korv med bröd, men också ha så här, paket till försäljning också om man bara vill köpa med sig lite av vår.
Mm. Det finns också ytterligare en anledning som berör det mycket allvarliga läget som vi faktiskt har nu när vi sitter här i lugn och ro och tänker på korv och brödproduktion och sådär. Men ni har gjort någonting som också vill stötta Ukraina.
Mm.
Som gör det speciellt angeläget, tycker jag, att vi rekommenderar att man åker ut och äter korv.
Mm. Ja, men exakt. För där, när alla de här hemskheterna drog igång för en knapp vecka sedan, så ja, men det är ju verkligen helt förskräckligt. Och då började jag tänka på, ja, men vad kan jag göra för skillnad? Och bestämde mig för att göra en liksom, klassisk ukrainsk korv som månadens korv den här månaden. Och sen så pratade jag med Lasse Dahlén på köttbutiken och han hakade på det också. Så att vi tillsammans kommer göra en ukrainsk klassisk korv där vi egentligen bara får täckning för alltså råvarorna och där resten av all förtjänst går direkt till det ukrainska civilsamhället.
Mm.
Och där det lutar mot att det ändå är, ja, men Röda Korset i Ukraina som får det. För att de är, ja, men bäst på att faktiskt nå fram just när det är liksom, i konfliktområden. Så den kommer vi ha till försäljning i Stallarholmen, men också försöka sprida ut den på så många ställen vi bara kan. Så att vi kommer göra 100 kilo av den till nästa vecka och hoppas på att vi får sälja 100 kilo av den. För då ja, har vi ändå gjort ett ganska ordentligt bidrag. Dels ekonomiskt, men det handlar lika mycket om att ja, men, alltså, visa på liksom, ukrainsk kultur och matkultur och att det är en självständig kultur.
Hur är den korven då? Vad är den gjord av?
Ja, men dels så ja, men, du har ju, det är ju en ja, men, östeuropeisk korv, så att de har ju sina likheter, men just den vi tänker göra är en alltså varmrökt korv, så att den har den här liksom, alltså mörkbruna färgen och är ofta lite så här skrynklad i skinnet, och det här som man alltså ofta undviker när man gör alltså varmrökt korv, att den ska liksom vattenbada och sådär, men här vill man ha den här liksom grova och skrynkliga ytan. Men det som nog är mest särskiljande är också att det är en alltså varmrökt korv med alltså skuret kött i.
Jaha.
Så att du har ja, men det är ett väldigt bra kött är det generellt, och att du då liksom,
men det är fläsk, 100%.
100%, och när du, och den kan du använda på väldigt många olika sätt. Alltså jag vet när jag har köpt korv i, när jag varit i Warszawa, så är det så här, men att bara liksom skära upp den och äta den kall är liksom fenomenalt. Och då ser man när man skär i den hur du har de här liksom stora, rejäla, alltså riktiga köttbitar på sina ställen. Och att den verkligen är så här, ja, köttig samtidigt som den är saftig och smakrik. Så, så att det ska bli väldigt alltså kul att verkligen sätta sig in i den liksom ukrainska korvkulturen också, och se vad det är som verkligen alltså särskiljer den och hur man gör det på bästa möjliga sätt för att kunna göra den rättvisa.
Mm. Vad spännande, och inte minst av den anledningen så hoppas jag att det blir jättemånga som åker runt och som köper och smakar. Det är en jättefin idé, tycker jag.
Ja,
så stort lycka till. Jag känner liksom att den svenska korvframtiden är liksom ja, den är lite mer säkrad när det kommer in sån här nya nästa generations korvmakare kommer in, som har tekniken med sig och som har den digitala tekniken och som tänker lite annorlunda. Och så hur säger du, hur ska vi säga, är korvhypen här för att stanna?
Ja, men helt klart. Jag vet att det är såklart, det har hänt jättemycket på det området och har helt klart varit en hype senaste åren. Men där är väl någonstans i begreppet hype så ligger väl nästan att det ska liksom, att det går upp och sen går ner, men jag tror nog snarare att det är så här, att det har fått en ordentlig skjuts och att folk verkligen har fått upp ögonen för det. Men att det inte är någonting som kommer försvinna i närtid.
Korven har gjort sin klassresa och den är liksom här nu. Den finns i alla varianter.
Ja, men verkligen. Och så som jag ser det så har det ju ändå liksom andra bärande trender av att alltså folk alltså bryr sig mer om vad de har på tallriken och att man ställer högre krav på alltså alla produkter, inte bara korv. Men att ja, men också att det blir lite av en sån här motreaktion till det här alltså storskaliga, och där man samtidigt som man pratar om den här liksom industrin 4.0 och där liksom allting är helt automatiserat från liksom produktion till förpackning till försäljning i matbutiken, så längtar ju folk tillbaka till det här hantverksmässiga också.
De längtar kanske tillbaka så det, till rötterna.
Ja, och jag tror verkligen att så här, båda de skeendena är ju ja, men på gång, och att det ena förstärker bara andra och att, ja, men att det verkligen är här för att stanna.
Lycka till, Viktor, och vi ses i Tuppkorvsverkstan. Och lycka till på lördag.
Det gör vi. Tack så mycket.
Tack.
Maria Prins träffade Viktor Waldeström från Frankly. Denna podd från Sörmlands matkluster gjordes möjlig tack vare stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Vill du veta mer om Frankly, surfar du in på franklyfoods.se. Sörmlands matkluster är en ekonomisk förening med över 100 medlemsföretag från hela Sörmland. Läs mer på matkluster.se.